Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Välkommen, det är dags för ännu en MotoGP-podd med Lion och Mårtensson. Mårtensson, hur är läget?
Nej, men vi har ju fått ett bod här i garaget. Vad har hänt?
Jag tycker det känns trevligt. Nu sitter vi mot varandra här. Vi har ju stått lite så här på sniskan och känns lite... Ja, det har inte känts helt naturligt. Jag tror att det här blir bra upplägg.
Garaget har ju blivit kontor i de här coronatiderna vi är. Så att, ja, man får bara acceptera att... ens grejer har försvunnit.
Mm, jag förstår det. Jag ser att det är lite ommöblerat. Det här kan inte du gilla riktigt.
Nej, det är lite för mycket oordning till att börja med. Och sen som sagt så är mina kära prylar inte i närheten av mig. Utan nu är det kontor här istället.
Träffar du någon folk i dagsläget då?
Nej, jag försöker hålla mig på min sida kan man väl säga. Mm. Sen går det inte att undvika alla gånger. Utan man måste åka handlar och sådana saker. Och det gör jag ju fortfarande. Det är inte så att jag har den... approachen helt och hållet, men man försöker ju minimera sina sociala kontakter, så är det.
Mm. Svårare för mig med mitt andra yrke här med lärare, grundskolor fortfarande öppna. Jag märker inte så stor skillnad ännu så länge i mitt vardagsliv, om man säger.
Ja, du måste ju fortsätta precis som det har varit egentligen ju.
Det är frontlinjen, det är jag och sjuksköterskan. Jag borde ju erbjudas gratis testningar snart.
Ja.
Tidig testning. Det kan inte vara så många alltså det är inte jättemånga samhällsfunktioner.
Samhällskritisk funktion har du.
Eller hur?
Ja, absolut.
Det är svårt att stanna hemma då i det läget och säga att man inte kan jobba, bara för att.
Ja. Kommentera MotoGP däremot är inte en samhällskritisk funktion just i dagsläget.
Nej, det tycker jag är synd.
Ja,
där
väldigt.
Det skulle behövas något stödpaket.
Vi måste kommentera MotoGP.
Kan man inte bara sätta hela det här gänget i karantän 2 veckor vid en bana? Sen kan man bara köra runt den här banan. Det vore det.
Och så tv-sänder vi bara.
Ja,
ingen
non-stop.
Publik.
Det blir ju som en reality också.
Nu ska vi komma ihåg att det är 2500 personer ungefär som krävs för att driva den här serien. Som det brukar vara då i depån. Det är ganska mycket folk.
Mm. Skulle det gå att köra ett liv där under någon månad?
Nej, det går inte heller. Och ska vi dra lite mer statistik så kan man ju nämna att när vi åker på de här overseas-racen då krävs det alltså 4 stycken Boeing 747, alltså jumbojets med material till de olika typer av banor. Ganska mycket material som ska flygas kors och tvärs i världen.
Mycket logistik som ställs på ända i det här läget, det kan vi konstatera.
Ja, och när vi pratade med Johan Stiger för förra veckan då var ju grejerna fortfarande kvar i Qatar. Och det senaste de hade hört var att de ska åka till Spanien då, vart det lider. Just då så var ju inte Jerez-racet inställt. Det är det ju dock nu, eller det uppskjutet.
Mm.
Med ej nytt datum klart.
Ja. Ja, märkliga tider, det har man ju konstaterat sedan länge här. Och det är det som vi kommer att ägna en av punkterna till i dagens podd. Just det här med coronaviruset. Och sen tänker vi att vi ska kunna behandla säsongstarten. Den där vi tror kan bli säsongstart. En rimlig kalender utifrån den säsongstarten. En ytterligare punkt. 10 race som vi vill se. Hur låter den punkten, Andreas?
Jätteroligt. Vi har alltså valt 10 race ifrån de här 20 racen som är på den ursprungliga kalendern. Och satt ihop våra 10 som vi vill ha. Du har satt ihop dina 10, jag har satt ihop mina 10.
Mm.
Kul.
Och sen då substitutet här under pausen i racandet. Det får ju vara e-sportkalendern och e-sporten som får ett uppsving med det här. Och sen vidare då med Andrea Nonne som det är mera nyheter kring efter hans dopingärende. Och dessutom då via Play Sport och F1-depån som också får agera det innehåll som produceras just nu då på våra kanaler.
Mm.
Men det här med corona, det är där vi inleder och det är där vi också befinner oss i. Sverige är ju ett av länderna i världen, eller i Europa får vi då säga då, som jag mest har följt, som ändå väljer lite egen väg i det här med hur man tänker. Och vi vet ju inte mer än någon av er som lyssnar egentligen, men Europa är ju ändå centrum för racingen, det är centrum för de flesta teamen och helt på paus med allting. Och frågan är vad händer här under tiden nu då?
Ja, vad händer? Inte speciellt mycket händer det, därför det inte kommer en poll speciellt ofta nu för tiden. Det finns inte mycket att säga egentligen, har inte funnits mycket, men nu känner vi väl att det är dags för en ny podd åtminstone. Men allting står ju på paus, det vet alla redan, och vet vad vi skulle varit idag egentligen om det hade inte inträffat.
Ja, men då måste jag bara tänka efter veckodag. Vi hade säkert närmat oss Austin, eller så hade vi varit och sladdat runt på Crosshojar hos Colin Edwards.
Exakt, igår skulle vi varit på Colin Edwards ranch och sladdat runt lite idag, och sen skulle vi tagit den lilla affären till Austin och så checkat in i vårt hyreshus som vi hade hyrt. Så var det, men så blev det inte. Och det finns ingen mening att gråta över spilld mjölk, utan nu är vi där vi är och nu får vi se vad som händer framåt, helt enkelt.
Men vi snackade just innan podden här om det här med olika länders agerande. Det var det vi var ute efter.
Ja, det är ju olika.
Ja, det är väldigt olika. Och det har varit väldigt olika till och med i Europa. Och tittar man på världen så är det ju också massa olika lösningar eller tankar. Men också en sak som du nämnde här som man kan fundera över. Det är det här med om man skulle ha haft en total stängning av världen på samma gång, liksom att det skulle varit det mest effektiva i alla fall för den här sjukdomen då. Men frågan är om det...
Inte för sjukvårdssystemen som det verkar.
Nej.
Utan det är det som är problemet. Sverige har valt en annan väg, och vi vet ju inte om det är rätt väg. Det får vi ju se efteråt. Det kan vi inte spekulera i nu. Men som sagt, tittar vi på kalendern så är ju Jerez-racet, det är ju inställt. De andra racen som ställdes in här tidigare, det vill säga Thailand, Austin, Argentina, de har ju nya datum, det är redan klart i höst. Det kommer bli en extremt packad höst om de datumen står sig. Var det inte 5 race?
Det var på 4 veckor?
Ja.
Åt andra och nej.
Ja, exakt.
Annars har det varit 5, nej, ja, men det var 5, det kan ha varit 5 race på 6 veckor som vi räknade in.
Ja, eller om det var 6 race på 7 veckor i 5 kontinenter eller något liknande. Det var extremt stressat.
Det schema. Låter ju tufft.
Ja, men det är Argentina, Austin ligger ju vägg i vägg så att säga, eller veckorna efter varandra, och dessutom Valencia på det. Det är ju 3 världsdelar, och sen har de ju varit i Asien och Australien innan det, så att det är klart att det kommer bli ett späckat schema om det då håller sig så som det är tänkt.
Ja. Men problemet i Europa då med många race som väntar är ju också att det är sånt katastrofläge, får man ju säga ändå, med Spanien, Italien, där det verkligen är illa. Och sen ligger ju länderna också med förskjutning i det här förloppet som gör att det är extremt, det är ju inte ens nästan värt att spekulera i, men när det skulle kunna köra igång igen.
Ja, men det är ju därför vi inte har fått någon ny kalender än så länge, utan nu väntar de helt enkelt för att när de nu släpper nästa kalender så vill de ju vara mer säkra på att det är det som gäller. Indycar kom ju med en ny kalender bara för någon vecka sedan, och de ska dra igång i slutet på maj. Tillåt mig att tvivla. Tillåt mig att tro att de kommer med ytterligare en ny kalender, och jag tror man vill undvika det i MotoGP, utan jag tror att vi kommer få se en helt omarbetad kalender när vi väl får se den. Men jag tror att det kommer dröja innan vi får se den, just för att man vill vara säker på att man kan genomföra den kalendern som man väl släpper. Och efter Jerez, då är det ju Le Mans. Den kommer ju definitivt bli uppskjuten. Den är ju i mitten av maj. Sen är det Mugello i slutet på maj. Och Barcelona ligger vägg i vägg där, eller helg i helg. Barcelona då början på juni. Nej, det är ju inte rimligt det heller.
Nej, det är inte rimligt.
Det, till och med våran smittskyddskunskap så,
så känns
det helt orimligt. Ja. Sen är det Assen efter det. Det känns också väldigt, väldigt, väldigt otroligt att vi ska dit i juni. Så att det är många race som jag tror kommer bli uppskjutna på obestämd framtid än så länge. Till vi får se den här nya kalendern, och sen hoppas vi att den kommer så fort som möjligt. Och det betyder ju också att läget i världen ser bättre ut.
Ja. Men det är klart att man inledningsvis här på när det här drog igång då runt Qatar, det är självklart, tänker jag, att då lägger man först och främst förskjutning eller uppskjutna race.
Ja.
Och sen kommer vi sannolikt att få se fler och fler race strykas, för det går ju inte att klämma in hur mycket som helst heller.
Nej, visst är det så, och jag förstår deras tanke inledningsvis där att skjuta på race i slutet av säsongen, men det kommer ju bli kanske 7-8 race de skulle få i slutet på säsongen. Så att de racen de har flyttat nu, alltså Austin, Argentina och Thailand till exempel, som har ett nytt datum, inte alls omöjligt att det blir ett helt annat datum till slut på de racen heller. Så jag tror vi kommer få se en omarbetad kalender när den väl kommer. Men sen vet vi inte när det kan dra igång.
Nej.
Men det blir nu är det april, det är ju inte rimligt. Maj är inte rimligt, juni är inte rimligt heller. Jag skulle gissa på någonstans i augusti kanske.
Ja, det är kanske slutet lika bra att ta lite höjd av, ja, när man ser utvecklingen an här och sen ta höjd ordentligt och hoppas på då att det faktiskt kan stå sig det man har bestämt.
Exakt.
Och då är jag inne på också, som du säger här, augusti, och då är man ju framme vid det som normalt sett skulle då ha varit Tjeckiens Grand Prix.
Ja,
någonstans.
Ja, där känns det ju som att det kanske är rimligt.
Ja.
Och sen får de väl peta in de här racen när de kan, helt enkelt. Vissa kommer ju strykas. För det var ju en intervju senast här nu med Carmelo Espeleta som jag läste här i veckan. Och i Formel 1, om vi jämför där lite, där har de ju sagt att där ska de försöka klämma in så många race som möjligt, kanske 15-18 race, med kanske köra ända till januari, februari. Och sen bara ha ett väldigt kort uppehåll, förskjuta nästa säsong och sen påbörja 2021. Och när man läste den intervjun med Espeleta om hur MotoGP ska göra, så känns det som att han är inte beredd att göra det, utan han är nog mer beredd att försaka 2020 för att 2021 ska bli precis så som är tanken från början. Därför har jag svårt att se att vi ska kunna racea i januari till exempel den här säsongen.
Det finns ju, jag tycker det finns också en skillnad med det här med motorcykel och bil, för vi vet ju också vad förarna utsätter sig för på motorcyklarna, och det har ju visat sig många gånger de här perioderna när man har kört, vi har ju haft korta sommaruppehåll, då är det ju halvskadade förare hela säsongen mer eller mindre.
Ja.
Och det behövs ju de här pauserna för förarna. Jag tror att många välkomnar det här extra uppehållet rent skademässigt. Ingen välkomnar ju anledningen till att det är uppehåll just nu, men det är ju flera förare som på riktigt får tid att återhämta sig som de inte haft någonsin egentligen.
Absolut. Ja. Och det finns ju några som är nyopererade eller som opererade så här under vintern som inte är riktigt hela. Så att det är klart att vissa gynnas av det på det sättet, rent kroppsligt så att säga då. Men det känns ändå som att MotoGP kommer inte köra i januari, utan jag tror att finalen nästan kan stå sig där i sista helgen i november, Valencia, om det nu är som är tänkt. Då har man ändå skjutit det 2 veckor mot vad planen var så att säga, och sen så drar man igång då i mars igen, som är tanken då, 2021.
Men jag vet också att i bakgrunden här så finns det ju ett kontrakt där mellan FIM och Dorna, och då är det ju ett minimiantal med race där. Men det kanske inte hänger ihop med att kunna kora en världsmästare på
samma
sätt.
Nej, jag tror att det kontraktet är mellan FIM och Dorna och handlar mer om sportsliga andra saker, eller kanske kommersiella saker förresten, med just tv-rättigheter och att man ska köra de här, men inte för att kora en världsmästare. Där har jag faktiskt inte läst hur många race som krävs. Jag vet i Formel 1 är det 8 race som krävs för att man ska kunna kora en världsmästare. MotoGP vet jag inte, säkert lite färre då, i och med att de har fler race i Formel 1.
Men däremot det här avtalet där mellan FIM och Dorna, då handlar det om 13 race i så fall.
Ja, det är det. 13 race.
Mm.
Det är ju tveksamt.
Det är ju tveksamt redan som läget ser ut nu.
Ja, det skulle jag påstå också. Att det är tveksamt att få upp de 13. Och det tycker inte du också att det känns lite bättre ändå i så fall att det är klart att vi vill se race varje helg när de väl drar igång. Och det kommer vi få göra i slutet av året om den tanken är som den är. Men det känns lite fel också att gå in i 2021 och sen så blir det bara en månads uppehåll och sen så kör vi igång 2021-säsongen. Det känns inte heller riktigt 100 tycker jag.
Men visst pratar man också om lite grann att kanske inte tillåta lika mycket förändringar till nästa år. Att man kanske kör vidare med de här maskinerna och det som utvecklat till den här säsongen.
Ja, exakt. Jo, men det pratar man ju om. Få hålla nere kostnader och sådana saker också. Ja, det kan jag tänka mig andra grepp också faktiskt. För att få ner kostnaderna. Med kanske slopa en av dagarna.
Det har man ju faktiskt pratat om där att man kör. Men det här med, sen vet jag ju också det här med att eventuellt köra dubbelrace på samma bana då. Men det vet jag inte om alla förare har varit så pigga på. Men det gör man ju redan i Superbike. Där kör man ju till och med 3 race numera.
Hade ju funkat. Men man ska ju inte göra för många förändringar heller. Utan blir det 10 race, då blir det 10 race. Och då får vi vara nöjda med det.
Mm.
Och sen behöver man inte ändra formatet på någonting utan det är bara att dra ner antalet deltävlingar. Men det är klart att kommer man in i september och vi fortfarande inte börjat, då börjar det bli ont om tid.
Ja, då är det ju risk att det blir strykning på hela säsongen,
ja,
tänker
det,
jag.
Ja, absolut. Ja. Det vet vi inte. Vi är ju i händerna på det här viruset.
Ja, visst är det så. Men det här med säsongstart då, om vi spekulerar vidare kring det. Där låter vi rätt eniga kring början på augusti som rimligt nu med det vi vet, du och jag.
Ja.
Får vi understryka det här?
Jo, men det tycker jag nog är rimligt som det är just nu. Skulle jag gissa på någonting och satsa på någonting just nu så hade jag satsat på augusti, ja.
Och en rimlig kalender utifrån det då? Är det så att det ska tryckas in x antal racer emellan de loppen som redan ligger fastlagda då? Eller hur tror du man resonerar från Dornas håll där?
Ja, jättesvårt. Men som jag sa, jag tror det kommer komma en helt ny kalender. Men jag tror att de banorna som man ska köra på under höstsäsongen, de kommer få vara kvar. Men det kan ju också vara så att någon av de banorna ligger i ett sånt land som förbjuder vissa saker. Att nej, men det blir ingenting i Storbritannien eller det blir ingenting i Italien. Vi ska ut i Misano där i september. Spanien, Aragon. Det kanske kan bli någonting där också. Att vi kör inte där i september, oktober. Sen ska vi på den här Asien-turnén. Det kan ju vara något land där också som väljer att nej, men det blir inget MotoGP. Och då kommer man säkert peta in ett annat race där istället där man kan åka.
Det är många variabler där. Det är till och med som erfaren racingförare och driva team i ditt fall nu då, så är det här är mycket att sortera ut.
Ja, det är
i nuläget.
Och ett annat problem är ju att det här är ju en global sport. Det är ju jättemånga olika nationaliteter som ska komma till de här racen. Vad händer om någon nationalitet förbjuds komma in?
Ja, nej, då, vad händer då? Sportsliga förutsättningarna förändras ju totalt.
Ja, absolut. Det är ju en annan sak i Indycar till exempel, eller ett land. Det är många olika delstater med olika regler, men fortfarande ett land.
Mm.
Lite ett annat läge än Formel 1 och MotoGP.
Lättare att hantera på det sättet.
Kommer det krävas ett intyg att man har haft den här sjukdomen så att man är immun mot sjukdomen för att komma in i landet? Det vet vi inte.
Nej.
Vi vet ingenting.
Nej. Långt samtal om ingenting här och inte veta någonting, men det är ändå intressant att spekulera. Man måste ju, det är ju det på något vis, det blir ju något, ja, det blir en märklig känsla i kroppen här och i skallen också kring det här stillaståendet och inte veta något slutdatum. Men så är ju läget för alla.
Så är läget. Le Mans däremot, de har ju sagt att de vill ju gärna köra sitt race senare under hösten. Det är väl det vi har hört åtminstone. Och de nu då som är skjutna på, om vi tar de andra racen som troligtvis kommer bli uppskjutna också. Det är ju Jerez, det är redan uppskjutet. Sen är det Le Mans. Sen är det Mugello. Sen är det Barcelona. Sen är det Assen. Sachsenring. Och Finland.
Mm.
Så det är alltså 7 ytterligare race. Och börjar då säsongen som vi tror i Brno där i början på augusti, då är det alltså 13 race säsong.
Eller 12. Som återstår, ja.
Ja, 12 då. Qatar är borta.
Ja.
Då är det 12 race som återstår. Och då är frågan om man kan knö in någon av de 7 som jag nyss nämnde då i någon lucka någonstans eller ersätta något race eller sådär.
Ja, delikat problem eller svårighet tror jag att komma fram till någonting i det här.
Ja.
Men ja, jag tänker på den här punkten då som vi diskuterade innan här. Om vi skulle välja banor utifrån det vi vill se då. Om vi låter bli och tänka att ja, men de här loppen ligger kvar och vi ska ha några som vi klämmer in. Och då, för då kan det ju handla om logistik och det kan ju handla om, som du säger, sjukdomsläge i olika länder och kontinenter också som avgör i slutändan. Men om vi ska ha 10 drömevent eller toppevent att ha kvar, vad skulle du välja där då? Ska vi ta någon var i ordningen här?
Vi tar dem i den tänkta kalenderordningen.
Det är kanske lättast att sortera så.
Ja, ja, men då börjar jag med min första. Jag börjar med race nummer 1, som också är race nummer 1, det vill säga Qatar.
Ja, den har jag också kvar på min topp 10 där.
Ja, men det är ju ett speciellt event, just Qatar. Det är kvällsrace, det är under the floodlights, som de säger. Och det är oftast bra race.
Ja, det är också mina... Framförallt sista punkten där med... Nej, två saker. Just nattrace eller kvällsrace under belysning. Och sen jämnheten och att vi har haft så många race som har avgjorts liksom ner mot mållinjen där. Det är en fantastisk inledning.
Ja.
Och sen är det ju en speciell inramning. Det är inte särskilt mycket publik, men det är på något vis så här, då det blir nästan ännu mer fokus på race.
Ja, men det är tv-racer.
Ja, det är det. Absolut. Ja. Det är ingenting att åka dit egentligen.
Nej, inte som besökare.
Du går inte runt och strosar runt banan och myser liksom ute i sanden där.
Nej.
Det gör man ju inte.
Nej, det gör man inte, men det är bra väder. Ja, och pool på hotellet har man ju oftast.
Jo.
Så att det är en skön semestertripp också.
Ja.
Och nu hörde jag rapporter därifrån. Sandy, våran vän, han var ju på plats i Qatar. Han åkte ju till slut. Vi skulle åka tillsammans, var ju tanken. Nu blev det inte så. Nu har de byggt tunnelbana. Kan man ta tunnelbanan till banan i princip? Det går bussar därifrån, för det ligger i den här stora fotbollsarenan. Där de ska köra, är det VM 2022 eller vad är det?
Ja, det är det. Ja.
Den fotbollsarenan ligger precis i... Ja, i anslutning till banan, inte långt därifrån. Så nu har de byggt tunnelbana dit och sen så var det bussar därifrån. Så att logistiken ser bättre ut än vad de har gjort de senaste åren. Och så ny motorväg.
Det går snabbt att bygga. Det är inga fornlämningar att ta hänsyn till där ute.
Nej, inga K-märkta byggnader.
Nej, men vi har ju märkt, och du kommer ju spara massor på din surf också om du slipper navigera. Det har varit omöjligt att komma fram.
Ja.
Nya vägar varje år annars.
Ja, vi har varit 3 år i rad och det har varit... Inte samma väg, knappt 2 dagar i rad.
Tunnelbanan lär vara bättre.
Mycket bättre. Det är mycket bättre. Ja, Qatar då.
Ja,
ska du ta nästa?
Sen tar jag då jag har kvar Thailand.
Ja, du har kvar den, ja.
Mm.
Okej.
Okay. Den är jag osäker på om du har.
Nej, den har jag inte.
Nej. Och jag, lite nyhetens behag, jag har varit så positivt överraskad där med det. Jag hade nästan sågat det racet innan. I huvudet där. Halvdana superbike race tyckte det var där. Men sen var det bra race i alla klasser för mig i GP-sammanhang. Så jag, framförallt ur racing-synpunkt där, att det var spännande lopp helt enkelt.
Ja. Nej, Thailand och inte jag.
Nej.
Då skiljer vi oss.
Mm.
Men nästa, den har vi båda två, det är jag helt övertygad om. Och det är Austin. Va? Har du inte med dig Austin?
Nej, jag tog inte med den.
Nej.
Jag hade ett huvudtema här. Och det var just det här...
Bra race förra året.
Ja, det var ju bra förra året. Det var ju Marcus som tappade bort sig lite grann.
Ja.
Som gjorde att det blev ett bra race.
Just det.
Annars hade jag ju... Jo, eventet som sådant och banan är ju... Allting är ju jättehäftigt. Men jag har saknat den här... Det har inte varit jättemycket sån här man-mot-man-fighter. Det kan jag ju missminna mig också. Missminna mig. Så den har jag faktiskt inte.
Nej, okej.
Okay. Så då blev det Qatar-Thailand för mig. Du har Qatar-Austin så långt.
Ja. Tar du nästa då?
Ja, jag har Argentina där.
Ja, då skiljer vi oss återigen där.
Ja.
Och igen, nej, den har inte
jag. Och igen där, för att det är så många ställen på den här banan som det går att göra spännande omkörningar på avslutningen där på varvet. Och jag har gillat racen där.
Ja.
Mm.
Okej.
Okay. Två olika här nu då. Vad har du som trea där?
Nu som trea har jag Jerez.
Det har ju inte jag.
Nej, okej.
Okay.
Nej. Jag tycker alltid det är något speciellt med Europa-premiären på Jerez. En bana som de testar mycket på. Fin bana att köra på.
Mm.
Ganska knixig bana. Jämfört med många andra. Ja.
Mugello sen.
Mm, där har vi samma.
Den kommer jag aldrig stryka.
Nej, det är en av de sista man stryker från den här listan.
Ja.
Det är ju helt fenomenal stämning på Mugello. Det går inte att komma ifrån det. Hur mycket folk som helst. Oftast eller alltid bra väder.
Mm.
Början på juni, slutet av maj hade det gått i år. Och banan är ju fantastisk.
Ja. Har du kört, racat där någon gång eller?
Nej, jag har inte racat där. Jag har kört skoter runt, men jag har aldrig racat.
Nej. Nej, jag har gjort det en gång bara med boxycup. Men kört några varv har jag gjort och ja, svårslagen sträckning.
Ja.
Är det.
Ja, och stämning.
Ja. Nej, den tar vi inte bort.
Nej.
Ja, jag har med Barcelona sen som nästa.
Ja, den har jag också med. Tycker också den är riktigt nice att vara på.
Mm.
Faktiskt. Stor stad, bara en halvtimme från centrum in till banan. Oftast inte någon kö. Och bra race brukar det vara. Klassisk bana.
Mycket folk, och sen som du säger där, ändå ett ställe där det inte märks så mycket utanför själva race-eventet att det är en MotoGP-helg, för att Nej. Det händer så mycket annat i Barcelona.
Ja, exakt. Och en jättefin storstad där med god mat och allt möjligt som är väldigt, väldigt bra där.
Mm. Vad har du sen då?
Sen har jag Assen.
Ja, jag också. Vad är det som...
The Cathedral.
Ja, vad är det som sitter där?
Nej, men Assen, det har ju varit på kalendern sedan urminnes tider. Sen vi började köra racing, så det är klart att Assen måste vara med. Det är ju den klassiska av de klassiska banorna. Så att den är ju i paritet med Mugello, skulle jag påstå.
Ja, ja.
Det går inte att säga någonting annat.
Nej, det går inte att säga.
Snabbbana, snabba svängar. Jag har kört massor med varv på banan. Jag körde ju till och med innan de byggde om den. Det har ju du också gjort. Gamla sträckningen på över 6 km. Nu har man förstört den lite. Men gjort den mycket säkrare andra sidan. Så att, nej, men Assen är ju riktigt, riktigt fin.
Ja, det var någonting som slog mig nu när du pratade om den här. Det är ju verkligen en bana som, den är lång och den går fort hela tiden. Och så känns det som att man måste skärpa sig. Du måste tänka hela tiden.
Ja.
För att det är inte många ställen där det går att slappna av och tänka att nu kan jag bara åka igenom det här partiet. Utan varje parti, gör det fel någonstans, då är det fel 5 kurvor bort eller 7 kurvor bort. Eller?
Så var det ju mer förr.
Förr var det så.
Förr var det verkligen så.
Jag tänkte verkligen på det ursprungligen.
Ja, så var det verkligen. Så är det inte lika mycket nu.
Nej, det är lite lättare
sträckning. Lättare sträckning. Men tänk om vi hade kunnat få säsongstart på Assen. Midsommarhelgen.
Ja, du tänker utifrån nuläget, ja. Ja.
Tänk om vi hade fått börja där nere.
Och så har man en sån här repris på det racer som var för ett par år sedan där med 100 omkörningar i topp 10.
Och då hade man kunnat ta bort sommaruppehållet och då hade vi knut in lite fler race dessutom.
Mm. Tänk om det är sånt läge då?
Ja, det är min dröm nu, kommer jag på.
Mm.
Assen, premiären.
Fint.
Midsommar.
Då skippar jag midsommardansen, midsommarstången.
Ja du, den kommer långt ner på min prioriteringslista.
Ja. Ja, sen är det sommaren där och där mitt nästa race som
sen är det ju Finland, men den har du inte med antar jag.
Nej, den har inte jag med faktiskt. Nej. För den vet vi inte så mycket om än.
Nej, de kanske behöver ett år till nu. Kanske passar bra.
Jag är lite inne på till. Det. Jag är också inne på det faktiskt. Ett år till att preppa med faciliteter.
Mm.
Österrike istället.
Ja, absolut. Jag är på.
Mm.
Red Bull Ring, självklart. Ska den vara med. Spielberg.
Ja.
Vi var där, första gången jag var på banan var förra året. Du hade varit och kört någon gång när det hette A1 Ring, va?
Ja.
Det var ju länge sedan.
Det var väldigt länge sedan.
Den var ju, förra året var det en superfin bana. Utsågs ju till årets race dessutom. Alltså arrangörsmässigt. Vilket jag förstår. Superbra. Superbra faciliteter och alltid bra race.
Mm.
2 år i rad har avgjorts i sista svängen.
Och som publik är det också häftigt. För du har ju nästan hela banan framför dig.
Ja.
På rätt ställe. Rätt läktare så ser du väldigt mycket.
Ja, det gör det. Nej, den tar man inte heller bort. Det är riktigt bra. De behöver göra en sak, och det är att förbättra säkerheten på vissa ställen.
Mm.
Gör de det, så är det en klockren MotoGP-bana.
Gäller väl egentligen Mugello också?
Det gör det, faktiskt.
Den är svårare att göra någonting åt.
Har du tänkt på det? Alltså senaste åren, vad MotoGP-cyklarna verkligen har... Banorna har blivit mindre.
Ja.
På något sätt.
Ja. Ja, det har de blivit. Men vad tänker du det? Anledningen till det?
Nej,
då?
Men högre farter och... Eller inte högre farter, det var ju höga farter för 10 år sedan också, men... Det känns ändå som att banorna har, eller hojarna har vuxit ur banorna lite.
Mm. Oh, man ser ju att det blir konsekvenser när de kraschar.
Ja.
Och sen täta, ja, och sen är det också tätare.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, det är tätare. Mindre avstånd mellan förarna tidsmässigt på varven. Det krävs ju lite mer omkörningarna och det är tätare överallt. Alltså vi ser lite avåkningar där man inte är ensam om det heller. Alltså att man går av tillsammans.
Exakt.
Och då krävs det också utrymme. Ja. Mm. Ja. Vad har du nästa då?
Nästa så har jag ju en bana som de inte har växt ur än. Silverstone.
Nej, den kommer väl inte att växa ur på ett
tag. Nej, det krävs lite till.
Jag har med den också som nästa.
Ja, men det måste man nästan ha med. Det är ju en av de klassiska banorna också. Storbritanniens bästa, största bana.
Och en komplett anläggning tycker jag. Ja. Det vi har sett nu med racingen där på något vis, de bästa anläggningarna, de på något vis utjämnar skillnaderna mellan hojar ännu mer, och det är olika sektioner på den banan som är olika bra för olika märken. Ja, den har ju varit riktigt bra på senare år.
Ja, det har den varit. Och förra året, ja, det racet går ju inte av för hackar. Nej. Alltså. Eller avslutningen framförallt.
Nej, den var nästan osannolikt. Osannolikt bra. Ja, också efter försöket då som Rins hade varvet innan. Där.
Ja, och då ledde han med 1/1000.
Och avbröt, eller hur? Visst var det så här lite grann att
han hejdade sig? Ja, precis. Nej, men han kunde inte köra om där på ytten, för fästet tog slut och Marcus var ju där helt enkelt. Men han ledde.
Ja, det racet är...
Har vi två race kvar nu,
ja,
eller?
Ja, jag hoppas det.
Ja, jag har också två race kvar. Och jag tror nästan att vi har samma.
Mm. Philip Island har jag.
Ja, jag har faktiskt ett race innan dess, men då skiljer vi oss. Men Phillip Island har jag också. Absolut.
Mm.
Där är det ju alltid bra race. Det går ju inte att säga någonting annat.
Nej, och där, den banan kan man ju ibland säga att de har vuxit ur också på ett sätt.
Ja, det har de gjort. Men det går ju så vansinnigt fort på den banan. Det är den med näst högsta snittfarten.
Nu frågar du hur man ska bättra säkerheten på den banan egentligen. Vad kan man göra?
Fast är den så dålig då? Vad är det dåligt?
Nej, det är väl inte att det är dålig säkerhet. Det finns ju hur mycket yta som helst. Då.
Ja, det är det jag menar.
Men det går ju alltid så fort så att det blir konsekvenser ändå. Det är många, vi har sett en del skador där på senare år.
Ja, det har vi gjort. Den är inte förlåtande på något sätt. Åker de kull där, då slår du det oftast. Men å andra sidan så slår du inte emot någonting, utan det är ju egentligen bara farten som är farlig.
Mm.
Och, ja, förstå mig rätt här. Jag kan ändå tycka att det är okej.
Mm. Att det skapar en annan, det skapar ju lite, det man kan se tycker jag, det skapar ju lite mer respekt i racingen i vissa lägen, att man ändå samma ögonblick som jag säger det så kommer jag ihåg det här när alla kom in med däcksmärken på sina skinnställ. Det var ju bara ett par år sedan.
Ja, det var det. Jag kan ändå tycka att farten, det är som det är lite, men man ska inte slå emot någonting. Det är det som jag tycker att säkerheten ska bygga på mycket på.
Ja.
Du ska inte nå någon däcksbarriär om du kör på, om du kör om kulp på vanligt sätt, så ska man inte nå den. Det gör man på vissa banor som jag pratat om här. Alltså, även på Mugello så gör man det på vissa ställen.
Mm.
Speciellt andra chikanen tror jag det. Efter start och mål. Ja. Kurva 2, 3 eller 5, 6 eller vilken det kan vara. Saxering ska vi inte prata om. Det är flera ställen. Och det tycker jag är mindre okej. Okay, än att just farten...
Ja, den är med.
Ja, den är med.
Ja, då får du säga sista då som du har. Ja, då har du den före Australien till och med.
Ja, jag har ett race före och då har jag Misano.
Mm. Vad tänker du då? Nej, den har jag faktiskt... Jag tänkte ta med den. Mm. Jag tror att jag la till undermälla till Thailand istället där.
Ja, jag åker hellre till Misano.
Jo, det kan ju också jag säga att jag gör. Men...
Nej, men det är ett klassiskt event det också. Det har blivit på senare år tycker jag, Misano-racet. I september, höstsolen i Italien, alltid varmt och skönt. Rossis hemmaplan, gult överallt, hur mycket folk som helst. Det är i stämning med Mugello nästan.
Ja, jag håller med om allt det där.
Och det finns 3000 hotell i närheten. Stranden är 2 stenkast ifrån banan. Superbra tycker jag.
Mm. Ja, det är den där racemässiga där då, som jag tycker att Malaysia kanske erbjuder mer då.
Som du har.
Ja, jag har satt Malaysia där. Mer komplett MotoGP-bana framförallt tycker jag. Det kanske inte är det som avgör. Ja, jag har gått mera på hur racen har sett ut här då, och tyckt att Malaysia passar bättre att se en MotoGP-hoj på. Men stämningen... Ja, det håller jag ju med. Det hade jag ju kanske också hellre valt Misano. Faktiskt. Även om det publikmässigt, när vi var nu i Malaysia höstas, det är ju otroligt mycket människor.
Ja, det är det.
Men det är ju samma där. Det är ju så mycket människor som också bor i Kuala Lumpur och runt omkring. Så att det märks ju inte av. Utanför banan märker man ju inte av den här racehelgen.
Nej, det gör man inte.
Så det är olika typer av event på det viset.
Ja, det är det.
Ja, men i stort sett, vi hade hyfsat...
Det var 4 som skilde, va?
Nej, jag tror att det bara var... Var det inte 3 då?
Var det 3 till slut?
Det var Thailand, Argentina, Malaysia har du inte.
Nej, de har inte jag.
Då hade du istället...
Austin, Jerez och Misano.
Ja.
Ja?
Ja.
Ja, jag vill inte byta. Nej. Jag står fast med mina. Så ser våran... Ja. Men då kör vi 13 race i säsong då, helt enkelt. Så har vi täckt in det.
Ja, faktiskt. Då får vi med dem här.
Då får vi med dem, ja.
Det kanske blir så. Det blir spännande att se.
Tänk om vi får med de här banorna. Ja, nej, men någon man inte vill missa här. Om man ska stryka dem som inte redan är uppskjutna. Då vill man ju se Mugello, Barcelona, Assen flyttas.
Ja, gärna. Där är jag med.
Ja. De andra kan jag leva utan. Jag kan leva utan Jerez och Le Mans och de här. Men de här 3, Mugello, Barcelona, Assen, de måste hitta ett nytt datum i höst. Eller vi ska ju börja säsongen i Assen, har vi precis bestämt. MotoGP-podden med Lion och Mortensen har bestämt att vi börjar Assen, midsommar. Visst är det midsommar i år?
Det har ju nästan alltid varit midsommar.
Ja, men sen har de ändrat lite hit och dit. Men jag tror faktiskt att det kan vara midsommar som är tanken.
Det har jag faktiskt inte kollat. Jag vet inte.
Jag ska kolla.
Kolla det.
Jag kollar.
Men du, substitutet här nu då. Vi hoppar vidare tycker jag till nästa punkt. Nu har vi behandlat det här ordentligt med uppskjuten säsongstart. Drömrace om det kapas säsongen. Och sen då det som händer här under tiden och det folk får ägna sig åt. Det är väl att sitta framför sina skärmar, tänker jag. E-sport blir ju perfekt då.
E-sport är jättebra. Och jag sitter framför skärmen och jag har ett resultat.
Har du?
Ja. Nej, det är faktiskt så att Sachsenring är midsommarhelgen.
Ah.
Assen är veckan efter, det vill säga den 28 juni. Så var det med det.
Ja.
Så vi inte lurar
kan
någon.
Ändå, nej, kan ändå vara... Ja.
28 juni, det är alltså 1 april idag. Det är inget skämt, utan det är så. Och april, maj, juni. 3 månader nästan prick.
Ja. Ja, det kanske är ett drömscenario. Vi hoppas ju ändå såklart
hoppas,
att det ska
hoppas.
Kunna bli någonting. Men du, har du koll på, du har inte suttit med e-sport, har du gett dig på att tävla i det där?
Nej, jag har inte gjort det. Det har ju blivit, vilket uppsving det har fått i både IndyCar, Formel 1, MotoGP körde ju sitt första virtuella race här nu i söndags. Och vinnare, Alex Marquez. Han vinner sitt första MotoGP-race i första starten. Om man nu kan säga så. Nej, men han tog hem det där. Men vilket uppsving det har fått alltså. Det är helt otroligt tycker jag. Det är ju inte så att inte det har funnits innan. Det har ju varit en stor grej i MotoGP också. Det har ju sänts på sociala medier och på nätet innan de här, när proffsen kör Trastavere.
Exakt.
Bland annat. Han har ju vunnit 2 år i rad, men sen förlorade han förra året. Jag tror han blev 2 förra året, eller 4 eller något sådär, men... Han vann inte.
Men det var riktigt underhållande.
Jag tycker också det.
Jag kan erkänna att jag har tyckt att det varit bra också. Som har ändå ringa erfarenhet av det här.
Ja, men sen ser man på nätet eller på Twitter framförallt. Då är det ju, varenda dag är det ju någon ny person som bygger en simulator eller något liknande. Men det är ju svårt med MotoGP. Det blir ju den här handkontrollen man använder. Det är lite synd på ett sätt.
Ja, det blir svårt att... Det får du nästan förklara för mig. Vad är det för kontroll man använder då?
Du använder ju en vanlig handkontroll egentligen. När du kör hoj.
Just det, det har ju du visat mig.
Ja, exakt. Tillfälle. Jag spelade till och med tidigare idag. Men att köra en riktig simulator, nu har inte jag kört en riktig simulator, men jag har kört med ratt och en hyfsat avancerad sak. Det blir ju helt annan känsla.
För bil då?
För bil, ja. Det är mycket mer närmare verkligheten.
Men finns det inga sådana för motorcykel då?
Inte vad jag vet.
Så komplicerat.
Inte vad jag vet.
Det fanns faktiskt ju såna gamla spelarkader för länge sedan man gick på Tivoli och körde.
Ja. Jo.
inte riktigt bra känsla.
Nej, inte riktigt bra känsla. Nej, men jag hade velat ha en simulator. Det hade varit grymt att ha en sån. För bil, tänker jag.
Mm.
Det är lite lättare. Jag har kört mycket bilspel också. Det blir en helt annan känsla i det än i ett MotoGP-spel till exempel. Det är svårt att få in känslan.
Längre från verkligheten med MotoGP.
Ja, så är det. Så är det.
Men vad krävs det då för att vara skicklig i det här med e-sport då? Som det ser ut nu med MotoGP-racen där?
Ja, träna. Men jag tycker det är ett bra grepp i alla fall. De kändes som att MotoGP var lite... De var sist på pucken bland förarna. IndyCar hade väl bara redan kört ett par race. Rosenqvist verkar vara grym på det där. Mm. Eriksson har precis byggt den. Och sen körde väl de körde väl något mer race där med olika stjärnor. Och sen var det första MotoGP-racet då i söndags som Alex Marquez vann. Och det, jag tycker de körde ganska bra faktiskt för att vara... Klart att de har väl tid att spela sånt där nu, men de är ändå inte professionella på det sättet.
Nej.
Som de här riktiga e-sportkillarna.
Nej, för de e-sportmästerskapen som har gått några år, där har ju faktiskt finalen då varit i samband med säsongsfinalen i Valencia. Och det kan jag tycka att det har varit riktigt underhållande.
Ja, spännande race.
Med kommentering och med bra och jämna race.
Ja. Sen tycker jag ändå att MotoGP har en bit kvar där, just spelet, för att bli riktigt rimligt. Jag såg det här racet här nu till exempel, bara en enkel sak, att alla gick inte i mål på grund av att det blir ju alltid sådär, 30 sekunder efter segraren har gått i mål, då bryter de liksom spelet. Så att, Iker eller Kona som kraschade 32 gånger under det här racet eller något liknande, han fick ju aldrig ta målflagg till exempel för att bröt spelet. Så att det finns vissa saker i spelet som måste bli lite mer, så att säga, bättre, mer realistiskt än vad det är, tycker jag.
Ja. Men under tiden här, som pausunderhållning, eller som, så är det ändå, det är ändå ett sätt att bibehålla intresset.
Ja, men det är det. Absolut. Och det tycker jag är kul. Bra stämning mellan förarna var det. De var med via Skype där och sådär. Så att, absolut, det är bra. Men sen tycker jag inte man ska göra det som är... Spelet ska vara lite mer seriöst. Och det är klart man kan göra det så, men... Men just i bilracing och de simulatorerna, det känns som att där kan man göra det mer seriöst. Där skulle ju till och med alla F1-förarna kunna köra ett race. Mm. Det blir inte samma sak i MotoGP när man sitter med en handkontroll. Liksom. Det är,
ah. Utvecklingspotential där.
Ja, men det är det. Tänk att bygga en sån simulator på en hoj. Kanske redan finns, det bara jag som inte vet om det i så fall.
Det där, sånt där borde du veta om, tycker jag. Ja, det att det finns. Men det är ju lite märkligt då, för det finns ju med det, flyg, det finns bil, som du säger. Det måste ju finnas...
Ja, men de får det att bli realistiskt med en motorcykel.
Ja, det är kanske därför jag aldrig har fastnat för det där. Man kan inte, har man väl kört... Ja, det är klart att det är...
Har inte du kört en riktig bilsimulator någon gång? Gjorde inte du det på scenen mot någon?
Jo, visst är det så.
Jag för mig det var en sån där otränad firmafest, tänkte jag säga.
Firmafest på...
3000 pers.
Ja, exakt så var det. Och jag var verkligen otränad. Det var ju faktiskt Tom Christensen som höll i det där uppsnacket det. Till det här. Eller om det var honom jag körde mot.
Ja, men så var det nog. Nej, har inte han vunnit Le Mans 7 gånger?
Jo, det är ju något sånt. Många gånger med bil. Ja. Men då hade de ju tjuvtränat naturligtvis. Så ja, jag hade ju inte tränat.
Nej, det är klart.
För jag är ju ärlig.
Ska vi slå den här jävla motorcykeln?
Helt Nixon, ärlig. Liksom. Jag fick ju kassa på sånt. Fick ju skämmas.
Ja, men det blir ju mer realistiskt. Ja. Det går inte att säga något annat.
Nej, det kändes bra. Men och, som sagt, jag hade ju inte tränat. Och det skiljer ju lite grann med bilåkning mot motorcykel. Där märker jag ju, där kommer jag ju till korta. Det märker jag ju när vi kör go-kart också. Där har jag ju inte en sportmössa när vi kör.
Nej.
Någonting gör jag fel med 4 hjul.
Ja.
Kanske med 2 hjul också nu för tiden.
Jag vet.
Nej. Nej, men svårare att hitta den där riktiga känslan i alla fall. Det, ja. det är nog det som jag har gjort att inte jag har fastnat för det heller, riktigt.
Mm. Ja, exakt. Ja. Nej, men jag tycker det är ett kul grepp i alla fall. Och jag hoppas att det kommer bli mer. Det kommer ju bli mer. Då måste du göra någonting för att underhålla deras publik.
Precis. Ska vi släppa e-sporten?
Ja, vi får hem och träna på det. Så vi kan utmana dem.
Ja. Mm. Vi har kanske en framtida e-sportspelare här att snacka om nu. En dopingavstängning för Andrea Janone. Det är det som väntar. Han får syssla med... Han kanske inte ska syssla med e-sport.
Nej, fast de tillhör väl inte Riksidrottsförbundet. Inte i Sverige i alla fall. Så tillhör inte e-sport Riksidrottsförbundet vad jag har fått för mig.
Nej,
så då kanske man inte blir avstängd även i...
Nu ska jag inte raljera över det här. För att det här är ju naturligtvis en tung dom. Nu har han fått 18 månaders avstängning. Och retroaktivt. Men det kommer alltså att vara ända in till... mitten av juni 2021 för Andrea Janone alltså. Som det ser ut nu.
Ja. Ganska väntad dom egentligen. Det kändes inte som att de kunde släppa på det med den bevisningen som de hade. Han kommer väl att överklaga. Antar jag. Det kan jag inte förvänta mig någonting annat. Eller det hade förvånat mig om han inte hade gjort det. För det är ju trots allt troligtvis hans karriär som står på spel. Men det är ju... Ja, vad utfallet där blir, det vet man inte. Men som sagt, som det är nu då, avstängd till 16 juni 2021.
Ja, jag är inne på din linje där också. Det är ju svårt att tro att han kan komma tillbaka till MotoGP efter det här.
Ja, nej, jag tror inte det heller. Jag tror att han kommer åka ur Aprilia nu. Smith kommer säkert få den styrningen. Det som blir den här säsongen. De har nog ingen brådska riktigt att tillkännage det dock. I och med att säsongen inte... startar den på ett gäng månader. De kan nog avvakta beslutet ifrån CAS också när det väl kommer. Men står sig detta så lär han ju få kicken ifrån Aprilia. Och vem vill börja med Janone nästa säsong när han missar halva året? Och efter det sen, vem ska han signa för då? Nej, jag tror att detta är... Det var det sista vi fick se av Janone.
Mm. Tråkig väg tycker jag. Det är alltid personligt... tungt naturligtvis, dels det som leder fram till att man dopar sig och sen då att det är ja, det blir abrupt slut, och han har ju ändå haft han har haft möjligheter att verkligen slå igenom och hålla sig kvar i toppskiktet och inte riktigt lyckas ta vara på det, tycker jag. Det är ganska snabb väg ut för, om man tänker från första GP-segern där i MotoGP då, ja. 2016.
Ja, det är det ju. Han gick ju själv ut i någon sån här Facebook Live eller Instagram Live eller någonting, och så sa han att det var han själv som valde att gå ifrån Ducati. Väldigt tveksamt skulle jag vilja påstå. De valde ju helt enkelt mellan Dovizioso och Janone. Och det sa vi ju redan på den tiden att sportsligt, alltså vem är snabbast? Då tror jag ju fortfarande att Janone är lite snabbare än vad Dovizioso är.
Ja, han hade ju behövt någon, han hade ju behövt ta lite andra egna beslut eller andra egna vägar, annat fokus på något sätt.
Ja, exakt. Men sen var det andra saker som satte stopp för att han inte fick fortsätta där. Sen är det ju väldigt svårt att spekulera. Visst, det var vad vi trodde just den säsongen. Sen vet vi inte hur det hade gått efteråt. Men vi ska komma ihåg att Dovizioso har blivit trea nu, tre år i rad.
Mm.
Alltså 17, 18, 19 så har han blivit tvåa i mästerskapet. Och 16 då så rankade vi Iannone kanske lite bättre än en Dovizioso. Så att...
Och det var ju en period där när Iannone var halvskadad. När han var, då var han plötsligt lite säkrare och gjorde bra ifrån sig.
Ja, han tog ju första Ducati-segern dessutom där på Rebo-Ring 2016. Dovizioso blev tvåa. De hade olika bakdäck i det racet, kommer jag ihåg också. Så att det var inte riktigt fair and square på det sättet. Men trots allt så var det Iannone som tog första segern för Ducati på hur många år som helst. En Stoner tog en seger för 2010 eller något liknande.
Ja, jag tycker det där är en förare som är synd att man inte har fått se mer av. Och jag tänker också tillbaka till Moto2-tiden där med hans överlägsenhet vissa racehelger. Ja. Och det var ju under Marquez-eran också.
Det var det. Och kommer du ihåg racet han gjorde på hans sista Suzuki-race där? 2018 måste det ha varit på Phillip Island.
Jo.
Alltså vilken helg han gjorde. Och han slarvade ju bort racet till slut. Och Vinales vann ju till slut. Då. Men han var ju snabbast under hela helgen. Så att det är klart att han har fortfarande kapacitet. Men,
ja, och då hade han också gått från Ducati till Suzuki. Ja. Helt olika karaktär. Alltså på något vis ställt om körningen totalt där under det året.
Och hade fått kicken av Suzuki dessutom. Och gjorde de resultat. Eller gjorde det resultat. Han blev två där till slut och efter Vinales. Så att, nej men det är, kapaciteten har funnits i Iannone, men det har varit någonting annat som inte riktigt har lirat. Och nu så det här då som
inte grädde på moset. Inte lirar alls.
Ja.
Nej.
Nej, det är jättetråkigt tycker jag faktiskt. För att man vill ju se de här förarna som är så pass snabba, som är i hans kaliber. De växer inte på träd.
Nej, det är lite det jag också är ute efter. Man, ska man ha förare som matchar Marquez i den här eran, då är ju han, Iannone med lite förfining och lite rätta beslut och utveckling.
Ett av namnen.
Ja.
Mm, så är det.
Mm, så blir det icke. Och vi kan ju ha fel i det här också. Det kanske blir något sidospår, men jag skulle svårligen säga att det är i MotoGP.
Ja. Nej, men absolut. Och sen just doping. Det går ju att spekulera om detta var medvetet eller inte medvetet. Det kan man ju göra. Du har ju större, ska vi säga, anledning att dopa dig i andra sporter.
Mm.
Där det gör mer skillnad.
Ja.
Och dessutom om du kör på en Aprilia med två race kvar, tre race kvar i säsongen.
I det läget är det ju ingen riktig vinning i att göra det.
Nej, det är ju inte det. Så frågan är ju liksom, varför han stoppat is i detta? Har han gjort det med vilje? Och vad var poängen i så fall? Eller är det helt enkelt ett misstag? Egentligen är det skitsamma, för du är ansvarig för vad du stoppar i dig. Men just resultatmässigt så har det inte spelat någon som helst roll.
Nej.
Vad jag tror.
Nej, det tror inte jag heller.
Men sen finns det ju preparat som är till nytta i denna sporten också. Det är många som kan tro det, att man dopar sig i MotoGP. Varför i road racing överhuvudtaget? Varför då? Men det finns vissa poäng i viktmässigt till exempel. Tappa vikt.
Det har vi sett tidigare. Men det var ju Haga som var misstänkt, eller åkte han fast för någonting där tidigare?
Nej, det kommer jag inte ihåg.
Jag tror att han skulle gå ner i vikt, Noriyuki Haga, som åkte både GP 500 då och även körde Superbike VM. Det var något uppehåll där som han tappade mycket vikt.
Just
och så var det någon medel där.
Just det. Ja, och sen är det ju, om vi pratar inte doping nu då, men Petrucci till exempel, han tappade ju 5 kilo där mellan två säsonger. Var det mellan 2018 och 2019? 5 kilo på honom är ju extremt mycket vikt.
Mm.
Och kan man då ta något preparat som hjälper en att gå ner dem men inte tappa muskelmassa, det är klart man har nytta av det. Och sen har vi Anton West med, som två gånger har åkt fast för doping.
Mm.
Andra gången var det ju kokain, så att jag vet inte riktigt vad det gjorde för nytta. Men problem har det varit för honom också.
Ja. Så det finns ju tyvärr.
Men vilket fall som helst, det finns preparat. Jag har själv ett bra exempel från när jag körde en internationell tävling på Sachsenring var det.
Mm.
Och jag mådde pissdåligt i magen. Jag var riktigt, riktigt risigt på racedagen. Gick ner till Merkel Center direkt efter warm-upen när jag hade spytt i hjälmen. Gick ner dit, fick dropp. Och jag, alltså jag var helt i väggen när jag gick ner dit. Jag hade kört ett pass på 20 minuter, spytt i hjälmen, hade ingen energi, inte ätit på liksom 12-14 timmar. Jag var helt färdig. Det var ungefär som att jag ger mig en kudde så sover jag här nu och skiter jag i racen.
Ja.
Fick dropp med något preparat i. Skulle ligga en halvtimme. Jag klarade att ligga en kvart. Och sen bara slet jag bort det där och bara sa till dem. Nu måste ni inte bort det här. Jag är frisk. Jag är kry. Jag var helt uppspidad var jag. Jag kunde inte ligga still efter en kvart.
Men det här gjorde man inget test på. Du var
Jag gick ju ner till Medical Center och fick detta.
Nej, det var
alltså det är ju inte så att de hade stoppat i mig preparat som inte var godkända.
Vet du vad det var jag än idag?
Ingen aning.
Det skulle man ju vilja ha rätt på annars.
Ja, absolut.
Eller hur? Om det både är godkänt och sådär uppiggande.
Men jag blev helt överaktiv blev jag. De frågade mina mekaniker sen när jag kom upp till boxen. Frågade mig, vad har du gjort?
Ja.
De trodde inte det var sant. Men jag kände ju också att jag var inte helt 100 i skallen. Alltså, ja, mindre okej än vanligt så att säga.
Ja.
Så när jag ställde
mig... Perfekt på Sachsenring, där man måste ta lite snabba beslut.
Och sen så stod jag på insidan på griden. Så jag kommer ihåg hur jag kände fram till första kurvan. Det var liksom, ingenting hade någon som helst betydelse. Det var liksom, jag ska in i den här svängen och jag ska ta de här startleden framför mig. Jag kanske stod 15 eller någonting, eller något sånt där. Jag var ju 10 lätt in i första svängen. Sen tappade jag ju såklart, för jag hade inte farten. Men jag var ju helt galen in i första svängen.
Wow!
Av det här preparatet som då är godkänt. Det är det jag vill komma till, att det finns preparat som kan göra dig vissa saker även i den här sporten. Vissa gånger positivt, andra gånger negativt.
Spännande. Det här hör jag första gången nu live i MotoGP-podden. Ja. Det har till och med mörkat för mig under alla timmar.
Ja, fråga mina mekaniker, den som var med där. De garvar gott om det här och de kommer ju lyssna på det här nu, så att de har ju hört min historia och det hade varit intressant att höra deras historia.
Jag ska se om de kan bekräfta det när vi ses. Något tillfälle lär vi få snacka om det i alla fall. Roligt. Ja, skönt. Då slutar vi i alla fall med ett
det gick bra.
Uppåt minne.
Ja, det gick bra.
Racet gick bra.
Ja, jag kom i mål. Men sen, det var två race dessutom den söndagen. Första racet höll i sig, andra racet då var jag helt sänkt. Då hade jag ingen energi fortfarande.
Det var den där sista kvarten. Du skulle legat den där sista kvarten.
Kanske var det som var... Nej, det var helt otroligt när man låg där och bara... Nej, jag klarar inte ligga still.
Såg allting klart. Ja. Löste världsproblemen och allting.
Jajamensan, inga problem.
Spännande.
Coronaviruset hade inte varit... Det hade jag löst där.
Ja, innan det bröt ut.
Ja.
Ja, men vad spännande. Vad roligt det där lät. Då gick vi lite från moll till dur i den här podden då helt enkelt.
Skönt.
Ja. Du måste också berätta lite grann om de här övriga satsningarna som du faktiskt också har deltagit i på våra kanaler.
Vill man se lite sport så ska man göra det på vardagskvällar. Det går även på helgen nu för tiden. Första och andra veckan så sändes det här via Play Sport Live hette det. Det gick klockan 18.00 måndag till fredag. Det går bara måndag, torsdag, fredag nu för tiden. Och sen har de satt in två andra program istället. Ett fotbollsprogram och ett hockeyprogram. Hockeyn är väl tisdagen tror jag, hockeypodden som tv-sänds. Och sen så är det någon Champions League retromatch på onsdagar. Och sen så tillbaka då till Viasport Live. Så titta på det, jag tycker det är bra. De täcker in alla rättigheter vi har, alla sporter vi har. Jag var som sagt med förra onsdagen, för en vecka sedan var jag med. Prata lite mot GP. Johan Stigefelt hade vi på Skype, på länk. Han fick delge sina tankar lite. Och det här är ju någonting vi kommer fortsätta med. Vända tillfälle vi kan prata mot GP i andra sportsammanhang. Det är Niklas Jihde var det som höll det förra veckan. Och veckan innan det så var det Ola Wenström som var programledare. Så att det är en stor satsning från Nents sida på Viasats kanaler och Viaplay.
Och dessutom då ett ytterligare programformat också, F1-depån live finns ju.
Ja, exakt. Där det pratas F1 helt enkelt och det sänds ett klassiskt race. Förra söndagen eller i söndags så sände de Brasiliens GP från 2008 tror jag det var. när Hamilton vann titeln genom att bli femma och han tog sig upp till femte plats i två svängar från mål. Extremt dramatiskt race, och på söndag så tror jag de ska sända Kanadas Grand Prix från 2011, också ett väldigt, väldigt bra race. Och vem vet, kanske lite MotoGP kommer komma in där också om någon söndag. Har det viskats i örat.
Vi får ha den förhoppningen.
Vi får ha den. Ja, vi
så
hoppas
vi har, så vi har något lite närmare då än strax efter midsommar som
Assen.
Ja, som kommer igång med.
Ja, exakt. Nej, men kolla på det. Du vet inte exakt tid igår, men 14.00 kanske 15.00 någonstans där på söndag eftermiddagarna på, jag tror det går på Viasat Premium på Viaplay. Och som sagt, det kan bli lite MotoGP där också framöver.
Vi hoppas, håller tummarna för att den här utvecklingen också gör så att säsongen på riktigt kan komma igång. Och att det blir en säsong. Det är väl där man får...
Ja,
det är väl
först man får, och främst att det blir en säsong. Sen att den kan dra igång senast i augusti med drömmen på The Cathedral of Speed på Assen. 28 maj. 28 juni.
Ja, 28 juni. Ja. Då sätter vi punkt för dagens podd, tycker du inte det?
Du, vi fick ihop en timme.
Ja. Skönt.
Bra. Bra jobbat.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.